När livet inte blir som vi tänkt oss, tänkte jag vi ska prata om idag. Och det blir ju sällan det, precis som Niklas sa här i början, eller hur? Vi var på hemväg ifrån Indien 2020 i januari när vi hörde om ett litet virus där borta i Kina. Vi tänkte, ja, det har hänt förr. Och nu står vi här. Inne på det tredje året med corona. Med nära 300 miljoner bekräftade smittade. Det är säkert många, många fler. Och mellan 5 och 6 miljoner som har dött. Och vi ser ju inte slutet än, eller hur? Eller för att ta något väldigt mycket närmare. Plötsligt ta en ung man sitt liv. Och så står en hel familj här i vårt samhälle i en botten. Lös, sa jag alla varför. Eller du kan ha en partner som plötsligt utan förvarning drabbas av en obotlig sjukdom. Och helt plötsligt så ställs livet på ända. Sen kan det ju vara på andra hållet också, eller hur? Att man som ung kommer in på en yrkesutbildning. Ja, det var ju det här jag ville. Eller man blir erbjuden ett jobb som man knappt kunde drömma om. Eller, ja, man kanske vinner en hög vinst på bingolotto som en skillingarsbo nu gjorde när han var i tv. Jag såg bara en liten del. Jag vet inte hur mycket det blev till slut. Det blev 100 000 i alla fall. Ja, det var inte dåligt. Eller så kanske du hittar en uppgift i församlingen som ger dig väldigt stor glädje. Och du tänker, ja, det här var verkligen meningen. Jag älskar att ofta återvända till det som kallas för patriarkerna i Gamla testamentet. Alltså Abraham och Isak och Jakob och Josef och de här ni vet. Och jag tänkte att vi idag ska ta lite lärdomar ifrån de här. Tänk på Abrahams liv då, Jakob, Josef och så Mose också. Det var ju 4000 år sedan. Och ändå så tänker jag att det finns så mycket hos dem som du och jag kan ta till oss idag. Jag undrar om det är en annan som kan känna igen en del, för jag delade ungefär det här för 6 år sedan. Men om ni har lika bra minne som mig så tror jag inte det är någon risk att ni kommer ihåg det. Och då blir ni påminna i så fall. En väldigt bra utgångspunkt, och det är det bibelord vi ska börja med. Det är vad Paulus säger i Romarbrevet 15 och vers 4. Det är en väldigt bra vers. Allt som har skrivits tidigare. Och när Paulus skrev det tidigare, då var det hela Gamla testamentet. Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning. För att vi ska bevara vårt hopp. Genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Och jag tänker att om du inte har börjat läsa Gamla testamentet utifrån vad Paulus säger här, så vill jag uppmuntra dig, gör det. För det är verkligen en uppmuntran på många sätt till uthållighet. Ta första punkten här, första lärdomen. Och det är det här. Gud väljer vem han vill. Men kom ihåg att även du är utvald. Och det är det första vi lär oss. Abraham, som han hette först. Han var 75 år när han får sin kallelse. Att lämna sitt land, sin släkt, sin fars hus och gå till ett land som Gud skulle visa honom. Helt apropå. Och Jakob, ja, han var ju inte den första. Det var nog inte den som jag hade valt i alla fall. En ung man som bedrog sin bror, som lurade honom, som lurade farsan på förstfödslorätten. Ändå Var det honom som Gud valde framför Esau och hans bror som var den förstfödde? Och varför då? Ja, men Paulus säger så här: för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Men han drog, det är bara nåd. Det är bara nåd att vara utvald av Gud. Eller ta Josef, den näst yngste brodern i en syskonskara på 12. En riktig stropp och drömmare. Kanske inte den som du och jag hade valt ut i första hand. Hatade av sina bröder. Men Gud valde ut honom för ett bestämt syfte. Som vi ska se senare. Och Mose då? Alltså vilken händelse att just Mose liv blev sparat, eller hur? Det var säkert hundratals, kanske tusentals små hebreiska pojkar som blev dödade av farao för att han inte ville att de skulle bli fler. Men just Moses liv blev sparat. Och så till råga på allt så fick han växa upp i faraos egen familj. Adopterad av faraos dotter. Ja. Och inte anade han att han var utvald när han sen under 40 år vaktade massa får i öknen. Inte anade han det. Och så kan vi fortsätta med person efter person i Gamla testamentet. Men du och jag då, ska vi då gå och vänta på att Gud ska välja just mig? Det kan man ju tänka, ja men han har nog inte valt mig. Jo, men hör då vad Paulus säger i Efesierbrevet 1 och vers 3-4. Där skriver han så här: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. Alltså här är något alldeles speciellt. Tänk på det, du och jag är utvalda i Jesus Kristus. Tack vare att han är den utvalde med stort U. Så får du och jag, den dagen vi kommer till tro på honom, så hör vi till de utvalda. Så sträck på dig, du är utvald av bara nåd. Inte för att du och jag skulle vara bättre än andra. Nej, vi var faktiskt också som Paulus säger döda genom våra överträdelser, men Gud har gjort oss levande. Men av nåd är du och jag barn till Gud för att bli lik vår storebror Jesus, men också för att du och jag med just det du och jag har fått ska bli till välsignelse för någon. Kom ihåg det, det här året, du är utvald. Du är utvald. Nästa lärdom: Guds tidsplan är så annorlunda än vår. Guds tidsplan är så annorlunda än vår. Som vi hörde så var Abraham, han var redan en gammal man. Alltså var märkligt att få en kallelse när man var 75 år. Och då börjar liksom livet. Jag tänker på ängeln på Malmskillnadsgatan Elise. Hon fick ju verkligen en kallelse när hon var gammal. Hon sa, nu är jag som ett litet barn, nu är jag ung. Och så började ett spännande liv för henne. Men sen får han vänta då i 25 år ytterligare på Guds löfte att han ska få en son. Och när han var 100 år och hustrun Sara 90 och allt hopp egentligen var totalt ute, då griper Gud in. Alltså vilken tidsplan han har. Och sen så går vi till Jakob. Han flydde från sin bror Esau bort till farbror Laban, och där får han vänta i 14 år på sin hustru Rakel. 14 år av väntan. Eller ta Josef då, en ung tonåring. Och Du nämnde Niklas här att tänk vilken besvikelse när man får inte vara med på det här läget, och det är ju det. Och så tänker jag på Josef som berövades hela, nästan halva sin tonårstid. Sålde som slav. Fick sitta i fängelse. Hur länge då? Ja, vi vet att han var 30 år sedan. Han var 17 år när han såldes som slav. Han var 30 år när han stod inför farao och upphöjdes till premiärminister i Egypten. 13 år. Alltså, det verkar ju totalt bortkastat. Men liksom Gud gjorde någonting där, eller hur? Eller Mose då? Tala om bortkastad tid. 40 år först i faraos palats. Och sen då så ser han en egyptier som misshandlar en av hebreerna av hans eget folk. Och han blir vansinnig och dödar egyptien, gömmer honom. Och det blir uppdagat, och så flyr han hals över huvud. Och så 40 år att gå och vakta en massa dumma får. Alltså, tala om till synes helt bortkastade, meningslösa år. Men hörni, Gud hade en annan plan. Guds tidsplan är inte som din och min. Och ibland kan jag bli otålig. Kanske du också. Varför Gud griper du inte in nu? Jag har bett. Jag har väntat på bönesvar. Varför griper du inte in nu? Och då får jag väldigt mycket tröst av den här stora berättelsen av alla dessa troshjältar. De har väntat. Gud grep in till slut. Men kanske inte riktigt som de hade förväntat sig. Guds tidsplan är annorlunda än min och din. Men han finns där. Var så säker. Ber du ibland som jag: Gud, ge mig tålamod, men gör det nu. Nej, det blir ju inte riktigt så. En tredje lärdom från de här berättelserna som jag älskar och ofta återvänder till, det är det här att ibland tillåter Gud de där hårda törnarna i livet. Innan Jakob, han som var en bedragare, kunde bli Israel, en som har kämpat med Gud, en man utan svek, så fick han utstå ganska så hårda törnar. Han blev fostrad. Han blev själv lurad av farbror Laban flera gånger. Men allt det här gjorde honom mer ödmjuk. Så när Jakob kommer tillbaka efter de här 14 åren, då är han en annan man. Det har skett någonting med Jakob djupt där inne. Och jag tänker det var samma sak med Josef. Den här lite stroppige drömmaren som stoltserade inför sina bröder. Efter alla år i fängelset. Någonting har hänt med Josef. Han har mognat. Han har lärt sig att lyssna på Gud. Han har lärt sig att lyssna in Guds röst. Och han blir en man med det största förtroendet i hela Egyptens land. Jag tänker på Josef och hans fängelsetid, tänker jag på Nelson Mandela. Alltså kastas i fängelse gjorde han som en hårdför rebell som bara ville hämnas med vapen mot de vita och apartheidsystemet. Men under de här 18 långa fängelseåren på Robben Island och ytterligare 8 år i fängelse på fastlandet, så kommer han ut i fängelset den 11 februari 1990 som en försoningens förkämpe, som leder hela det här landet tillsammans med sådana som biskop Desmond Tutu, som nyss har avlidit, in i en ny era av försoning och helande. Det hände någonting med Nelson Mandela under de där till synes bortkastade åren. Och precis som Mandela så tog det ju Mose också att våld var lösningen. Han skulle liksom, han slog ju ihjäl den här Egypten. Det var enda han visste, det var enda vapen han kände till. Han ville ta saken i egna händer. Men Gud hade en annan plan. Men för att få Mose dit Gud ville, då var han tvungen att ta honom ut i öknen. Att vakta får i 40 år. Och förbereda honom för ytterligare 40 års ökenvandring med ett folk som var ännu mer hårdnackade och motsträvigare än alla fåren han hade vaktat där för svärfar Jetro. En perfekt skola för hans framtida uppgift. Jag vet inte alls vad du har drabbats av. Men jag tror att du som jag har dina hemliga varför, Gud. Och det är ju så att alla mina varför får inte ett svar här och nu. Ett svar kan vara det som Jesus ger i Johannes 15:2. Varje gren i mig som bär frukt rensar han, min fader, för att den ska bära mer frukt. Det kan vara ett svar. Och det kan göra ont när vingårdsmannens kniv kommer in i mitt liv. Och när han rensar det ena och det andra i mitt liv för att andens frukter ska bli ännu mer synliga. Det kan göra väldigt ont. Romarbrevet som jag började med och som även Niklas citerade här från Romarbrevet 8. Där finns några fantastiska verser som jag tänker att många av er har återvänt till många, många gånger, eller hur? Där står det så här. De som Gud i förväg har känt som sina barn har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Vet du vad jag får för bild då? Jag får bilden av ett stenblock och en bildhuggare. Kanske ett marmorblock. Och så börjar den här bildhuggaren med en mejsel liksom att hamra på det här blocket. Det ser inte mycket ut. Till slut så kanske det har blivit en fantastisk, fantastisk bild av det här blocket. Och så tänker jag att Gud formar dig och mig när han bit för bit vill mejsla fram någonting vackert i ditt och mitt liv. Eller som det står i versen innan dig, Romarbrevet 8:28. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Allt är inte bäst. Det ska vi aldrig säga. Men Gud kan låta det samverka till någonting gott till slut i våra liv. Men med detta sagt så finns det fortfarande många varför som aldrig kommer få sitt svar denna sidan evigheten. Alltså varför skulle våra vänner drabbas av detta ofattbara att äldste sonen tar sitt liv? Jag tror de kommer aldrig få ett svar på det. Inte du och jag heller. Varför ska Afghanistans hundratusentals kvinnor som äntligen hade börjat se en ljusare framtid på nytt uppleva ett nattsvart Afghanistan när talibanerna tog makten i somras? Och det finns så många fler varför som du och jag aldrig får svar på. En fjärde lärdom, det är denna. Var rädd om dina gudsmöten, men håll också ut i tro när Gud är tyst. Ni kan undra varför det är så här, men det är för att det är ett annat program där i datorn än i min dator, så därför blir det lite huller om buller. Men texten är det viktigaste. Var rädd om dina gudsmöten, men håll ut i tro även när Gud är tyst. Ibland när man läser om Abraham till exempel så kan man tänka att Abraham han fick uppleva gudsmöten gång på gång. Därför att allt är ju liksom sammanfattat i bara några kapitel. Men läser du noga så ser du där i texten, till exempel i slutet av första Moseboken 16, där är Abraham 86 år när han får en uppenbarelse. Det är 11 år efter att Gud första gången har kallat honom, när han var 75 år. Sen till nästa gudsmöte i första Moseboken 17:1, då är Abraham 99 år. 13 år har gått. Vad har hänt under tiden? Gud har varit tyst. Först 11 år, sen 13 år. Tystnad. Tystnad. Vad gjorde Abraham då? Jo, säger Paulus, han bara klängde sig fast vid Guds löfte. Han hade ingenting annat. Han bara klängde sig fast vid Guds löfte. Under åren av tystnad. Och jag tänker att Mose måste ha gråtit många gånger där han satt med fåren i öknen och undrar, Gud, varför? Mitt folk förtrycks där i Egypten. De går under och här sitter jag och vaktar får. Var är du Gud? Men så får både Abraham och Mose det där plötsliga mötet med Gud. Mose i busken som inte brinner upp. Och så får han sin kallelse. Och jag tänker att ibland ger Gud dig och mig de här specifika gudsmötena. Då Gud blir så där påtaglig och så där verklig och Guds tilltal blir så tydligt. Kommer du ihåg det själv, du som sitter här? Kommer du ihåg de där gudsmötena? Kommer du ihåg det där speciella tillfället när du sitter tillbaka på ditt liv? Då var Gud så nära. Då fick jag ett sånt möte med honom. Men sen har åren gått och du har också upplevt Guds tystnad. Det står om Abraham i Romarbrevet 4:20-21. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Hörrni, det är under de där tysta åren som verkligen din och min tro prövas. Och då behöver vi lära oss, håll ut. Det finns en sol bakom molnen. Det finns en sol bakom molnen. Och visst är det så att hela den här lång uttagna pandemin kan verkligen kännas som en lång ökenperiod av tystnad. Då vi prövas på så många olika sätt. Då får vi trösta oss med när vi går in i det tredje året. Det blir nog ingen 40-årig ökenvandring i alla fall. Det får vi hoppas. Nej, säger Bengt. Där borta, han skakar på huvudet. Det blir det nog inte. Så håll ut. Med Guds hjälp och efter bästa förmåga så ska vi tillsammans ta oss igenom det här. Yes. Till slut. Sista lärdomen här, nu går vi in för landning. Gud vill använda dig och mig trots våra brister. Och det här kanske är något av det finaste som vi får stanna inför. Mose kallelse är så fint beskriven i andra Mosebok kapitel 3 och 4. Ibland kan det hända att vi sätter Mose väldigt, väldigt högt på en piedestal. Och det står ju faktiskt att det fanns ingen på något vis. Ja, han är ju beskriven som en av de största gudsmännen i historien. Men när jag läser just den här kapitlen, då ser jag att även ett sånt helgon som Mose, alltså det började inte särskilt bra. Det började inte särskilt bra. Han reagerar när Gud säger, jag har hört ropet från mitt folk som förtrycks i Egypten, så därför har jag stigit ner för att rädda dem, så nu vill jag att du ska föra dem till det land som jag har bestämt. Gå nu, jag ska sända dig till farao. Du ska föra mitt folk Israels barn ut i Egypten. Ja, här är jag, sänd mig. Hurra, äntligen. Nej, vad säger Mose? Vem är jag att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut i Egypten? Nej Gud, du måste skämta. Välj vem som helst. Och vi får lite av de här dialogen med Gud i andra Mosebokens fjärde kapitel. Då säger Mose till Herren: men Herre, jag är ingen ordesman. Varken förr eller nu när du talar till din tjänare. Jag är trög i talet. Jag har en trög tunga. Herren sa till honom: vem har gett människan munnen? Vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu! Jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska säga. Men Mose sa: Herre, jag ber dig, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Bara jag slipper. Mose försökte allt han kunde att slinga sig undan. Trots att Gud var så tydlig. Man skulle nästan kunna tro att Mose var svensk. Lite svensk påbo i alla fall. Lite typisk svensk jantelag. Du ska inte tro att du är något. Inte duger väl jag? Nej, 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 nej. Jag kan inte. De andra är så duktiga, men inte jag. Välj någon annan. Tack och lov acceptera inte Gud Moses ursäkter och undanflykter. Utan han säger: gå, gå, gå. Jag ska vara med dig. Och Mose var inte den enda som kom med ursäkter. Sara och Abraham tyckte de var alldeles för gamla. Jeremia tyckte han var alldeles för ung. Gideon tyckte han var alldeles för vanlig och obetydlig. Men Gud har ett oändligt tålamod. Han släpper inte dig och mig. Hela grejen är ju att han själv har lovat att vara med oss och ge kraft för det uppgifter han ger. Eller för att använda ett annat gammalt talesätt: vilken gammal buske som helst duger, bara Gud är i busken. På tal om den brinnande busken. Bara Gud är i busken. Bara det är Gud som brinner i det. Var står du i din livsresa idag? Kanske det blev inte alls som du hade tänkt. Kanske du är otålig efter en lång väntan på bönesvar. Du har bett och bett och bett och bett i så många år. Ingenting har hänt. Varför griper inte Gud in nu? Kanske du har drabbats av någon hård törn i livet och undrar: var finns du Gud i allt det här som händer? Eller kanske du längtar efter det där gudsmötet. Guds tystnad har varit så påtaglig under åren som har gått. Eller kanske står du just nu och tvekar inför en uppgift. Kanske är det en uppgift i församlingen. En kallelse som du inte riktigt vågar gå in i. Kanske du tänker: nej, alla andra är så duktiga. Inte jag. Inte kan jag. Vad som än är din situation, Gud vill möta dig och mig på nytt. Och nu i slutet av gudstjänsten vill Gud möta dig. Precis som han vill varenda dag också i vardagen. Men det kan vara skönt att få komma fram. Jag vet, vi kommer sjunga en sång tillsammans här. Att få komma fram och tända ett ljus under tiden. Eller vill du ha förbön, så finns Niklas och jag här. Och vi ber gärna med och för dig. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för att du är densamme. Igår, idag och i evighet. Och när tiderna förändras, när omständigheterna förändras, när vi tycker det ibland blir väldigt mörkt och tyst, även då så finns du där. Och kanske det är just då som vi behöver, liksom precis som Abraham, bara klänga oss fram. Klänga oss vid dina löften, precis som kardborren. Bara tro på dig, även om känslorna säger någonting helt annat. Lita på dig och ditt ord, därför att du står troget fast vid ditt ord. Du håller vad du lovar. Tack för det. Amen.